En podcast från Aftonbladet.
Kari!
Hej Tone!
Hej, vill du gråta?
Ja, jag känner mig, jag vet inte, jag sov ingenting i natt.
Nej.
Och sen på tunnelbanan så började jag gråta.
För att du sa en hemlös?
Nej, för att jag kände mig, eller, jag vet inte vad det var.
För det var en som gick in i dig.
Det var en som gick in i mig, jag gjorde inte ens någonting. Jag försökte hålla mig, nu började jag gråta. Jag försökte hålla mig i rätt flöde. Men jag hade liksom, ibland är man bara inte där.
Nej.
Man har lite, man är i otakt.
Ja.
Och så var det idag.
Så blev du straffad direkt.
Så ringde jag till min kille på tunnelbanan. Och han satt på tåg och kunde inte prata. Han hade inte heller sagt god morgon till mig.
Va?
Ja.
Man måste ju få, man måste ju alltid få det lilla god morgon-smset.
Ja. Och så,
det är ganska tråkigt med att bo ihop att man inte får det.
Ja, det är tråkigt. Men jag vet inte, jag känner mig jätte, jag känner mig lite så här, lite svajig.
Okej, okay. Och du började också gråta innan där nere?
Ja, det gjorde jag.
Jag kommer inte ihåg för vad.
Nej, jag tror det var något med barnen, att de håller på att bli så stora och jag är så gammal. Och... Ja.
Jag är också skitgammal.
Ja, det är du inte.
Men jag kände det nu när jag läste, för att vi ska ju nu... I tisdags så pratade vi om Susan Sontag på Kulturhuset. Det vill säga när vi spelar in det här idag. Så vi ikväll pratar om Susan Sontag.
Mm.
Och jag läste om hennes dagböcker.
Ja.
Här i helgen.
Mm.
Och hon är så jävla gammal när hon är ung.
Jamen.
Alltså förstår
du? Men det kan liksom inte jämföras med... Varför kan man inte jämföra sig med... Du jämför med Susan Sontag.
Självfallet.
Ja, självfallet. Och det blir man ju ledsen av.
Okej, okay, så du tycker att jag är så mycket sämre än Susan Sontag?
Nej, du är ett geni, men du lever ett litet...
Annat liv.
Skitland.
Jag vet,
du är
så
för stor
hemskt.
För det här landet, Tone.
Nej, men hon är typ hela tiden så här. Ikväll var vi och kollade på Thomas Mann. Typ. Mm. Alltså, det är bara alla är där.
Ja, alla är där.
Men författare har ju inte heller längre den...
Statusen.
Rollen i samhället.
Nej.
Det är ju min smala lycka.
Nej, det är din stora olycka. Och samhällets stora olycka.
Nej, men jag tycker ändå om att det är mer spritt ut.
Varför det?
Jag vet inte. Jag bara tycker det är liksom... Man kan, det känns som att typ... Jag vet inte ens om jag hade kunnat bli... Det går liksom inte att överföra mig, ofta tänker jag, till en annan tid. Alltså en tidigare tid. Förstår du vad jag menar? Utan då
jag
måste...
tycker den tiden, om du tänker på Susan Sontag, det hade väl varit perfekt för dig.
Tror du det?
Ja.
Men det fanns ju inte ens tv-spel.
Nej, men det fanns ju massa roliga konstutställningar.
Ja, det hade varit perfekt för mig. Okej, skitsamma.
Jag hade bott i Paris med henne.
I alla fall, då började jag gråta för att jag inte bor i Paris. Så nu har jag bestämt mig för att jag nästa år ska vara minst 3 månader i Paris.
Okej, vad ska vi göra med Bambino då?
Ja, men
eller kul? Ja, jag är jätteglad för din skull, men nu blir jag jätteorolig för...
Ja, men det kommer... Bambino ska ju inte göra uppehåll.
Nej.
Vi kommer på något.
Vi kommer på något.
Antingen får jag åka mellan seasons eller så får vi spela in i bulk.
Mm.
Men, tycker du inte det är en bra idé?
Jättebra idé.
Jag vill skriva min nästa bok där.
Det är klart att du ska göra det.
Det har jag alltid velat.
Det är verkligen, det är dags för dig
alltså,
att sticka iväg lite.
Eller hur är det?
Du kan inte bara sitta här.
Tror du inte jag vet det? Alltså jag börjar gråta nu.
Ja, men för jag kände nu i och för sig lite så att vi började prata om mig.
Okej.
Okay. Vad ska jag göra?
Du ska bara jobba lite mindre. Du måste jobba lite mindre. Mm. Skål.
Ja, skål. Men vet du...
Fasiken var gott.
Jag undrar också om jag är trött av en specifik anledning.
Vilken?
Mm.
Att vi inte blir nominerade till guldöret.
Jag är skitsur för att vi inte blev nominerade till guldöret. Det är som ett jävla fucking skämt.
Jag tycker det var roligt.
Va? Guldöret är ett poddpris. Man bara,
ett poddpris.
Ja.
Men jag... älskar med dig, och det här verkligen känner jag, älskar med dig att du är så här, vi måste bli nominerade typ. Och jag har liksom, och inte att jag inte har en massa typ ego och sådana grejer, men du är verkligen så här, vi förtjänar en nominering och vi kommer antagligen få en nominering.
Ja.
Och jag är typ så jag tror, alltså,
men det är ju inte klokt, jag tycker att det är,
och sen så
det...
mejlade de från Guldörat och var så här, vill ni dela ut pris på Guldörat?
Ja.
Och vi båda var så här, alltså, ni kan...
vi hade ändå en annan grej den kväll.
Jo, men det var också typ så att ni kan inte bjuda in oss och dela ut ett pris
till någon annan.
Nej. Och då Och så var vi så, nej det kan vi inte göra. Men då svarade du, om ni har nominerat oss till ett pris.
Då kan vi komma.
Då kan vi komma. Och de bara, okej, vi hörs längre fram.
Så blev det ingen nominering.
Men det tycker jag är jätteroligt. Jag tycker det är en jättekul inställning att ha. Att man är så här, ge oss en fucking
tycker
nominering.
Tycker inte du att vi var en nominering med Café Bambino?
Alltså jag tycker att, men jag vet liksom inte ens, jag kollade på nomineringarna.
Men det är ju bara... det är jättebra grejer där säkert. Ja.
Men jag tycker liksom inte, jag vet inte, jag har nog alltid känt, och det kanske är ett försvar, ja. Men jag har liksom alltid känt mig lite så i
framkant.
Den etablerade, alltså jag tänker så här, det finns ett sånt etablerat tyckande som är så här, kritiker, priser, jag har i och för sig fått jag blir nominerad för min första bok och min andra bok.
Okej.
Men jag tror typ så här, ibland känns det bara så här, om man gör så grejer för tjejer och sånt och man är vänster, det är inte pipeline.
Nej.
Till pris.
Nej, det är det inte.
Alltså, eller?
Nej, det är varför jag tror också att jag är trött förutom det här med guldörat. Det är att jag satt i en bil igår när det här spelas in. Alltså igår.
Oh my god.
I 2,5 timme med Ivar Arpi. Den högerdebattören Ivar Arpi. För att jag är med i ett nytt programformat. Och första avsnittet kommer... Nej, det avsnittet som jag är med i kommer idag. På,
fredag.
Idag fredag.
Ja.
På Sveriges Radio.
Fasiken, vad roligt.
Ja, nej, vet inte. Kan vi prata lite om det här?
Absolut. Ja, men du måste också förklara för dem som inte vet vem Ivar Arpi... Alltså han är ju verkligen en egen sort fågel.
Mm. Nej, men ja, han är en högerdebattör. Han var ju tidigare ledarskribent på Svenska Dagbladet. Han har en egen Substack som han, jag frågade honom lite om det när vi träffades igår, och den verkar gå bra och han kan försörja sig på den. Ja, men han sitter där och han är liksom en kulturkrigare på högerkanten.
Ja, du måste, han är ju verkligen höger på ett speciellt sätt. Han är ju inte typ så Ann-Marie Hatt, utan han är ju så här,
Anna-Karin
Hatt. Han har ju så massa barn och är typ så här, bor i skogen och hämtar vatten i brunnen.
Jo,
typ,
men det är någon sån maskulinitets liksom aura kring honom. Jag tänkte på det när vi satt i bilen, han är stor liksom.
Ja, precis.
Ja, men en riktigt så stor kar.
Okej, okay, mom.
Vi står ju väldigt långt ifrån varandra politiskt, så kan
får
jag säga.
Man säga.
Det får man säga. Och nu, förut när jag jobbade på Aftonbladets ledarsida, då var vi ofta i debatter.
Ja.
Och jag hatar hans åsikter.
Ja.
Ja.
Men du dör för hans rätt att uttrycka dem.
Jag dör för hans rätt att uttrycka dem. Han har ju också rätt att uttrycka dem. Skönt att jag inte...
Och det är ju det han gör.
Och det är det han gör, ja. Så behöver inte
så
dö
alla
för det.
Gratulerar.
Grattis alla. Ja. Och då är det nu så att P1 har det här formatet, jag kommer inte ihåg vad det heter, men det är i alla fall att man, de vill få till ett nytt typ av samtal.
Att man sitter i en bil och ska debattera en fråga.
Man sitter i en bil tillsammans med programledaren och då ska
du sitta alla tre i
alla
bilen.
Tre, det var så jävla trångt.
Hur?
Jag satt i mitten och jag kände mig så...
Det tyckte jag var lite härska teknik av dem.
Jag tyckte att det blev liksom lite dålig luft. Med syre där inne.
Öppnade de det?
Vid ett tillfälle så stannade vi, då bad jag dem...
Körde ni under tiden?
Nej, han programledaren körde och jag fick så sitta och hålla lite GPSen. Så alltså
det här ska
lite.
Vara som typ så här carpool karaoke. Exakt. Med James Corden för att de, fast de ska debattera.
Exakt, och då vill de liksom få till, och då ska man sitta där i drygt 2 timmar.
Oj!
Ja, och då är liksom hela tanken...
Programmet är inte 2 timmar.
Nej, programmet är 45 minuter. Så jag...
Oj,
vet inte,
det är
hur
ändå
de,
långt.
Jag vet inte hur de kommer klippa ner
det. Jag tror det ska vara typ 10 minuter.
Nej, de ska klippa ner det till 45 minuter. Och då
sa du en gång så här, Iva, du är ändå en stor karl.
Nej, det sa jag inte, men jag kommer inte ihåg... Nej, men gud. Nej, men...
Nej, men i så fall tror jag inte du har någonting ihåg.
Nej, men däremot så, jag kände mig tveksam till om jag skulle ha varit med.
Du var helt enkelt med i public service-versionen av Surrounded, som vi pratade om för några veckor sedan.
Nej, det tycker jag inte alls att det är.
Men det är ju lite samma tendens.
Nej, det är inte
är det inte?
Nej, det är inte alls samma tendens, därför att det här är 2 timmar och Surrounded bygger ju på jättekorta meningsutbyten.
Så att göra filmat debattmaterial...
Ja, men allting filmat debattmaterial är väl inte
men
som
att man sitter
Surrounded.
I en bil. Okej, alltså jag menar inte att du gjorde Surrounded. Jag bara menar att det är väl också att Sveriges Radio säger så här: oj gud, de här formaten går jättebra. För men de brukar ju inte ens filma.
Nej, men det är något klipp liksom. Men formatet är ju det 45 minuter långa programmet.
Jaha, så allt är inte, det är inte bilden?
Nej, det är bara något, de gör något klipp för sociala medier. Aha. Och sen får man ju lyssna på radion.
Okej.
Eller i appen.
Ja.
Eller vad fan. Men,
vad debatterar ni då?
Nej, men då debatterade vi frågan om 13-åringar ska kunna sitta i fängelse.
Just det, som du var så upprörd av här veckan. Och som jag tyckte var ett ganska bra förslag.
Nej, men jag känner mig jätte... Du vet, när vi pratade om det i podden, vi pratade om det lite kort. Var det förra veckan?
Nej, det är nog två veckor sedan.
Och då hade jag precis börjat tänka på den här frågan. Och då hade jag inte liksom satt mig in i den ordentligt, ärligt talat. Men jag visste ju att jag tyckte att det var ett dåligt förslag på grund av att jag är en människa som har en viss syn på barn. Liksom, och
som har liksom den allmänna synen alla har på barn.
Den allmänna synen som alla har på barn, att vi har ett, vuxna har ett ansvar att ta hand om barn. Att barn är barn. Och det... Men
Ivar Arpin är för att sätta barn i fängelse.
Ja.
Det här är helt sjukt. Han har ju hur många barn som helst själv.
Han har många barn. Men de tror jag inte ska sitta. Han vill inte att de ska sitta i fängelse.
Okay,
men för nu har jag läst på om det här förslaget. Det kom en utredning i våras, tidigt i våras, som var... och då hade regeringen bett den här utredningen utreda om 14 år, om man skulle kunna sänka straffmyndighetsåldern till 14 år från 15 år för vissa brott. Och då läste jag den här utredningen, jag läste många av remissvaren, inte alla. Men Tone, det här är det sjukaste jag har läst. Argumenten för att barn ska kunna sättas i fängelse är så svaga. Och argumenten emot i själva utredningen är så starka. Enligt min mening finns det inga argument som håller för... Och vem som helst kan titta på den här utredningen och läsa igenom den. Och sen har jag suttit och läst alla remissvaren från polisen, Socialstyrelsen, Domstolsverket, Justitiekanslern, ja men såklart alla barnrättsorganisationer. Och alltså det är en sån sågning av det här förslaget. Det finns ingen liksom moralisk grund för det, legal grund för liksom, det bryter mot internationella konventioner. Men framförallt så finns det inga argument som talar för att det skulle ge någon som helst effekt. Och all forskning visar att det kommer bara leda till att de här barnen fastnar i kriminalitet.
Ja, det är klart.
Såklart.
Det fattar vem som helst.
Ja, men när man läser de här synpunkterna liksom svart på vitt från alla samhällsinstanser, från som sagt polisen till BRIS, och så får man ändå höra... Alltså det är en sån sågning.
Men vad sa Iva?
Jag vill bara säga, och det var förslaget om att man skulle kunna sätta 14-åringar i fängelse för vissa typer av brott. Och nu går regeringen fram med, alltså efter det, att man blir totalt sågad, så ska man, då lyssnar de inte på den kritiken, utan istället säger man att man ska kunna sätta 13-åringar
men
i
alltså,
fängelse.
Jag måste fråga, är det att de menar det? Eller är det här typ någon sån val?
Det går inte att mena det. Om man har läst som jag har läst, så går det inte
så
att det mena
här,
det.
Så det är mer att
det här
de liksom...
är ett experiment med mellanstadiebarn som försökskaniner för att ta politiska poänger. Det går inte.
Så de kommer liksom att driva igenom det? De kommer driva igenom det.
Det är en lagstiftning som ska gälla på försök i 5 år. Okay, 10 000 spänn. Eller, det är klart att det inte kommer bli ett försök. Vi kommer ha från och med juli. Det här lagen ska träda i kraft 2 månader innan fucking riksdagsvalet. Jag blir helt förtvivlad av det här.
Vadå, 14-åringar?
13-åringar!
Ivar Arpi
var så här... jag tycker ändå...
Han var barn från vissa kulturer och blev könsmogna tidigare.
Nej, det sa han faktiskt inte. Men han var
han tänkte det.
Det vet jag inte, men han sa inte det. Och han sa typ så här... Det har gått så långt, vi måste göra något. Och jag bara, men om du tittar på förslaget så visar det att
men
du kommer få...
Men hade han tittat på förslaget
jag ordentligt? Jag vet inte, jag tycker inte att liksom, mina argument som jag tycker bottnade i att jag hade läst på...
Ja, du pluggade hela helgen.
Jag pluggade en vecka, läste in ordentligt. Det var, han var så här, jo men så kan det vara. Men jag tycker ändå att vi måste göra något.
Alltså Alltså vet, varför är all politik så här? Ta bort mitt namn och bild från den här artikeln. Och så svarar någon, ditt bild och namn är inte i artikeln. Ta bort den ändå. Eller förstår du, kommer du ihåg den där grejen?
Usch, förlåt, men jag blir så himla less.
Alltså,
blir
ska du börja gråta nu?
Ja, jag ska börja gråta nu för att det här är liksom, det här är för sjukt.
Det är så här jag känner mig, att det inte finns tvål på Stockholms simhallar.
Att 13-åriga barn ska kunna sitta i fängelse.
Okej, okay, inte riktigt samma. Inte riktigt samma, men det är en
barn
grej.
Barn som går i sexan.
Nej, men jag håller med, det är helt sjukt. Ja. Vad ska vi göra?
Det måste stoppas. Det kan inte vara så här.
Men det verkar för vara för sent för att bli stoppat.
Det är ju inte förrän i juli. Något måste vi kunna göra.
Ja, men
i juli nästa år så ska lagen träda i kraft.
Men går det att ändra innan dess?
Ja, men då måste man ju få de här partierna att ändra sig. Något av de här partierna måste ändra sig.
Undrar vilket parti du har kontakt med.
Sossarna kan fan fucking dra åt helvete med det här. För dels går de med på den här jävla skitutredningen, backar upp den. Och nu har de inte ens sagt nej, som jag sa i förra programmet, till det här förslaget om att sänka ännu mer. Och det är en sån jävla skam för Sverige.
Men hur var det att spela in själva formatet bortom att du blir upprörd av sakfrågan?
Okej, okay. Nej, men det var egentligen det jag ville prata med dig om. För att,
det var det du sa till mig.
Jag vet, men sen gick jag igång. Men, och jag känner... vi får se hur det blir.
Ja.
Men det är någonting med formatet. De som jag har hört ska vara med. Jag vet inte, det är 9 avsnitt.
Mm.
Och de tre avsnitt jag har hört talas om, då är det så här, höger kulturkriga killar mot typ sosse-tjejer.
Mm.
Ja. Men det var Hanif Bali mot Martina Montelius, hon är väl inte sosse i för sig.
Martina Montelius?
Ja, teaterdirektören och skribenten.
Jaha!
Ja, de pratade om kultur, finansiering av kultur.
Okay.
Och sen är det jag och Arpi, och sen är det såklart den här Henrik Jönsson.
Mot... Vem är det nu igen?
Ja, men han är så, du vet, höger-youtubern.
Just det.
Så det är verkligen så här...
Men jag blandar alltid ihop med honom, för tiden så blandar jag alltid ihop honom med Henrik Brandao Johansson.
Nej, de är ju väldigt olika. Och han skulle debattera mot Fanny Jönsson.
Nej, men är de gifta?
På Aftonbladets ledarsida.
Okej, då är de inte gifta.
Men det är också så här, det är väldigt asymmetriskt tycker jag. För de här snubbarna är ju långt fucking ut på högerkanten. Medans
men det finns ju
vi kvinnor jobbar på så... Jag är kulturchef på Aftonbladet. Det är ändå en position i samhället. Och så ska jag sitta med en... Nej, men jag menar inte... Det är bara att jag har den här positionen. Och så ska jag sitta med någon sån... Men det är tre högerinfluencers.
Med jävla substacker.
Ja, med någon substacker. Nej, men det är lite konstigt.
Ja, jag håller med. Därför men jag trodde att Björn Wiman skulle kunna dyka upp och diskutera klimatet till exempel med någon klimatförnekare.
Det vet jag inte, men vi får se.
Kanske men
inte
tror ska... du det?
Nej,
nej, det tror inte jag heller. Nej. Varför inte det?
Och jag undrar också, var är rösterna liksom ännu mer längre ut till vänster?
Men jag tror ingen på Sveriges Radio vet någon som är längre till vänster än dig.
Nej, men jag skulle kunna tipsa om några, till exempel.
Jag vet.
Skulle du ställa upp ett sånt här format?
Nej, det skulle jag inte.
Nej, vadå då? Tycker du det var fel att jag gjorde det?
Nej, jag tycker det var helt rätt att du gjorde det.
Varför men... det då? För jag känner mig så himla on the fence när det gäller det här. Nu har jag gjort det. Så att jag...
Lagt kort ligger.
Ja, men verkligen.
Nej, men för jag skulle inte gjort det för att jag inte känner att jag är så bra i debatt. Alltså ett så känner jag så här, jag vet inte ens vilken fråga det skulle vara. Alltså nej. Då skulle det kanske vara typ så här. Nej, jag vet inte ens vilken fråga jag skulle känna att jag har... Vilken fråga skulle jag ens debattera?
Du skulle kunna debattera...
Sänkta skatter för småföretagare.
Ja.
Ja, men du menar, det är typ det jag verkligen hade velat debattera med någon. Ja. Men då hade jag ju debatterat med någon som är sosse. Typ.
Ja, det
och
kul.
Då är det som att jag blir... Alltså jag tror att ibland, det är också svårt med de här formaten. Ja. För att det blir ju väldigt så här... Du tycker så här för att du är vänster. Och du tycker så här för att du är höger.
Ja, men verkligen.
Och jag känner bara så här, men jag är vänster, men jag typ tycker inte så här som... Jag vet alla frågor jag skulle bli...
Mm.
Jag var frågan om att vara med i ett annat debattformat för bara ett tag sedan.
Mm.
Och då var det typ så... Men hela den här premissen, det är inte ens vad jag tror. Men jag tror att det var därför... Det var ju det som var bra med ert program, att ni diskuterade en sakfråga.
Ja, det tycker jag var bra.
Och inte typ så här någon allmän så...
Nej. Och det var därför jag tackade
ja. Kulturen, exakt. Och det är ju en jättestor skillnad.
Ja, det är det.
Och många av de här debattprogrammen är ju ofta mer så någon så här flummigt och så ska man vara så...
Ja, men
så
någon... hittar på lite och så och hittar på kulturkrigsfråga som är
ja.
Så här...
Ska jag säga helt ärligt...
Cancelkultur, bra eller dåligt?
Och jag tror typ helt ärligt att jag också kan bli väldigt så... Ibland när jag hör liksom ett starkt argument så är jag så... Okej.
Okay. Det är ju jättebra, de skulle älska det.
Ja, men jag vet, men då hade ju inte blivit... Då fyller ju inte jag min roll i debattprogrammet. Men... Och sen så dessutom tycker inte jag... Jag är inte så bra... Alltså jag är typ bra på debatt när jag är lite full.
Mm.
Alltså jag,
precis lagom. Den är ju svår att hålla i 2 timmar.
Det, exakt, det går ju inte. Antingen blir det ju för lite för mycket. Ja. Och så är man vaknar man dagen efter.
Eller så blir man jättetrött.
Åh, varför skrek jag på Karin? Typ, om. Alltså verkligen.
Ja.
Men nej, så jag tror det är därför. Jag känner inte att jag har debatt...
genen.
Eller fan, ljuger jag nu? Ja. Ingen av mina kompisar vill... Eller, så här, ingen vill diskutera med mig ofta typ i min familj. För de tycker att det är så jobbigt. Ja, du gillar, men du är ju lika jobbig.
Ja.
Alltså, jag tycker att vi faktiskt har skärpt till oss nu. Men i början, typ alltid när vi var ute och drack öl och sånt, det kunde ju lätt bli att... Alltså,
en blev lite sur.
Ja, att man dagen efter var lite så, var vi tvungna att gå på så jävla hår.
Ja, men det var också att vi höll på att lära känna varandra. Man ville veta.
Man ville liksom...
ja. Men för premissen för det här formatet, det är att de vill försöka hitta en punkt där man på något sätt ändå, inte att man ska hålla med varandra, men att man kan erkänna att man förstår den andra sidans argument.
Erkände du att du förstod Ivar Arpis argument då?
Det jag sa till honom, det som är det enda argumentet som jag tycker finns för den här förslaget, det är ju att utifrån ett samhällsperspektiv så är det bra om väldigt grova brottslingar försvinner från gatorna. För det skyddar de människor som lever i samhället. Och det är ju det argumentet kan jag förstå. Liksom. Så det sa jag väl i slutet. Att så här, det här är väl det som...
Och vad sa han då?
Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad han sa... Nej, men han sa väl att han förstod att jag tyckte och alla experter tyckte att det här var ett förslag som överhuvudtaget inte
ändå
skulle fungera. Men han tyckte typ ändå att det var värt att försöka. Ja, men det är Gunnar Strömmer också sa i lördagsintervjun i helgen, justitieministern. Vilket är 100% bullshit, därför att vi vet hur det här kommer landa. Ja. Och det kan man läsa, nu har jag gjort det så nu behöver ni inte göra det, men gör gärna det. Alla remissvaren och den här utredningen. Så vi vet hur det kommer gå. Och det är bullshit att när Gunnar Strömmer att han inte vet. Det vill jag bara säga. Ha till protokollet.
Ja, verkligen.
Men premissen för det... Och då undrar jag liksom... Är det bra att man ska försöka nå fram dit?
Jag tycker det är jättebra att man gör sådana... Och jag vill faktiskt gå tillbaka igen till min poäng. Jag tycker till exempel också... Jag tycker inte Surrounded är ett dåligt debattformat.
Nej.
Och jag tycker det är viktigt att om man är liksom någon som... du har ju ändå liksom... lite debattör i det, du kommer från det med ledarsidan och bara, det är klart att man måste ut och snacka med folk typ. Och jag tycker framförallt ibland att det är konstigt att folk som jobbar med kultur, det är jättebra att Martina Montelius då ska diskutera kultur, för ibland känns det som att typ så här, ja, men varför sitter inte Björn Wiman där och diskuterar varför de inte ska ha nattåg, typ. Det skulle han typ aldrig göra. För att, och det bara känns ibland som att just folk som jobbar med kultur
lite känner
att det irriterar mig som
fair enough. Kanske han är med, det vet vi inte.
Det kommer han inte vara. Nej. Om han är med, Björn, om du lyssnar på det här och du är med, jag ber om ursäkt. Men är du inte med så hade jag rätt hela tiden. Nu kommer han ringa dem och bara, jag måste vara med där. Den icke-guldöran nominerade podden har anklagat mig för att inte debattera klimatet.
Sveriges... Ja. Men
och jag tyckte det
var
roligt.
Jag känner mig så osäker nu. Nu känner jag mig väldigt osäker på hur de kommer klippa det ju såklart.
Så du bara... Du är en stor karl.
Nej, men för det är klart, när man sitter men där så är man inte. Det är ju trevligt.
Okej, jag vet inte hur trevlig du var.
Ja.
Okej, här sitter man inklämd mellan två riktiga bjässar.
Nu är det bara projicering. Eller vad heter det? Nu är det mer som
hur du föreställer. Så mysigt att sitta klämd mellan två. Nej, men jag tittar inte själv på sån där debattcontent.
Nej.
Jag får ångest av det.
Du kollade ju på det.
Det var ju inför vårt avsnitt och då blev jag ju beroende.
Ja.
Men jag har inte fortsatt kolla liksom. Nej, och jag kollar inte på det här nya till exempel Skavlan debatterar.
Nej. Jag var faktiskt också, de hade frågat om jag ville vara med i något avsnitt om USA, men sen sa jag vad jag tyckte och då bokade de av.
Ja, men det är det jag menar, jag känner typ så här alltid, men jag tror det var därför också jag kände att jag var en dålig nyhetskolumnist.
Ja.
För att allting när jag ska ha så en stark åsikt, och där tror jag att du och jag skiljer oss också i hur vårt tänkande typ. För att jag kan typ inte bottna så mycket
känner
i någonting.
Känner du att du är en riktig intellektuell?
Nej, jag känner bara typ jag har så svårt att typ...
Men du, den här frågan om att 13-åringar ska sitta i fängelse.
Ja, men det är klart att det är helt fel. Ja. Det är helt fel.
Ja, tack.
Men liksom, ofta när jag skriver om frågor så skriver inte jag om lagförslag. Nej. Utan då skriver jag kanske mer så om frågor i kulturen. Och då är jag typ så här, ja, och typ Irena Porsche skrev en text i veckan i Aftonbladet om den här melodifestivallåten sjungen av en 9-åring som är så, kom och klappa min kissekatt.
Mm-hmm.
Har du hört om det här?
Nej.
Det här är helt sjukt. Det är en jävla melodifestivallåt med ett barn som sjunger en låt som heter typ Kissekatt.
Mm-hmm.
Och låten har spridits av hennes stora syster på TikTok. Mm. Och typ texten är så, om du kommer hit i natt ska du få klappa min kissekatt. Och då är det ju massa människor som har varit så här, det här är ju typ pedo-vibes.
Mm.
Och det var det Irena skrev också. Mm. Men så fort jag då, någon säger så, det är pedo-vibes, mm. det är så. Ja, eller så är det bara alla ni som är sjuka i huvudet som tänker att det är pedo. Alltså jag blir alltid så, ena sidan och andra sidan. Jag har jättesvårt att bottna igen. Och jag är så konträr.
Det var kul, för såg du senaste Saturday Night Live?
Nej.
Med Sabrina Carpenter?
Nej.
Nej, men nej. För hon drev ju väldigt mycket med liksom alla folks, människors reaktioner på hennes skivomslag.
Den här som är att hon står på alla fyra och en man håller henne
i hållet. Ja, och hon bara, är det jag som har gjort ett misogynt skivomslag? Eller är det ni som har internaliserat misogyni? Så ni tolkar allting så här bokstavligt och inte låter någon liksom leka med sin sexualitet typ.
Exakt.
Och den, så, jag vet ju inte vad jag tycker om det, men...
Ja, men så blir det hela tiden. Och det är ju annorlunda när det är liksom en 9-åring eller whatever. Mm. Men nu har ju hennes stora syster och mamma gått ut och bara, ni är helt sjuka i huvudet som tror att den här låten Kissekatt, nej det var inte Mello, men det är bara en vanlig låt, att ni tror att den här låten Kissekatt handlar om sex.
Ja.
Nej förlåt, den är inte i Mello.
Nej.
Utan det är en vanlig låt på TikTok.
Okay.
Men den är sjungen av Mello-stjärnan Klara Hammarströms lilla syster.
Aha, okay, förstår du? Fattar jag.
Förstår du?
Då var kopplingen. Det fanns en koppling.
Det fanns en koppling.
Mm.
Men det är ju så intressant hur, alltså barn är verkligen sånt jäkla slagträ.
Och slagfält.
Och det känns som att det kommer bli ett helt vidrigt valår.
Mm.
För en sak som jag såg att folk på X var lite så här om veckan, bara gud det här kommer vara så viktigt i valet. Det är ju den här, Jimmy Åkesson skrev en debattartikel som egentligen var typ så här att han bara skrev om lagförändringar som är redan på G att gå igenom. Så jag förstår inte riktigt varför. Men som i alla fall som kallades för läxdumpen på X och sådär. Mm. Att man helt enkelt ska kunna bli dömd för pedofili, alltså de brotten. För nu är det ju så här, om en polis till exempel tar över en chatt från ett barn.
Mm.
Alltså om du är pedofil och chattar med ett barn. Och polisen tar över den chatten från barnet för att ta reda på vem det är. Liksom. Då blir du inte dömd, för då är det så här, ja, du har inte begått brottet än. Och det ska förändras så att man även så anstiftan till brott ska, man ska kunna bli dömd för det.
Okej.
Då vill liksom Jimmy Åkesson fullt ut skydda barnen och göra lagstiftningen låg, att den ska också liksom inbegripa grooming bara, alltså när man chattar med barn, även om den som chattar är en polis till exempel. Och just frågan om pedofili har ju blivit en jätteviktig fråga och för många på högern, och det har vi pratat om förut, men nu också visade sig att liksom många som är med i de här pedofiljägargrupperna, det kommer ju från supporterkulturen. Och där är det ju inte alltid att folk är liksom politiskt höger eller vänster. Nej. Eller så är de långt ut på högerkanten eller långt ut på vänsterkanten.
Och vad är kopplingen till supporterkulturen?
Ja, men att det visar sig att de här som heter pedo-watch eller pedo-hunting, pedo-hunting Sweden, att det visar sig att många som är aktiva där, och de letar ju upp då pedofiler som de fiskar, till så här pedofilfiske, och slår ner. Och många av dem har kopplingar till supportkulturen. Så då är det inte ens längre så här, oh det är extremhögern eller de här Aktiv Klubb Sverige som Johan Forssells nära son eller vad det var medlem i, utan det är också... Och de är ju nazister, men också att det är bara så allmän manskultur, typ att jaga pedofiler. Och nu har det ju varit två väldigt uppmärksammade fall i media bara den här senaste månaden, där liksom sån här pedofiljägeri har blivit helt fel. Och det ena är ju den här dokumentären mordet och Malå.
Ja, just det. Den har inte jag sett, men den har jag hört, den har läst lite om. Men berätta...
Jag ska berätta om den. Jag såg den i helgen.
För det är en dokumentär, ja.
Det är en dokumentär, och det här hände 2022. Mm. Som mördades en kille i Malå. Mm. Knivmördades i sitt hem. Och sen visade det sig att det var för att han på den här, i den här lilla orten Malå hade liksom fått pedofilrykten om sig, och att det var liksom ett hämnddåd för den här.
Vem var det som mördade honom då?
Det var en kvinna och hennes son och hennes systerson.
Okej, som själva hade någon...
Nej, hon menade att han som barn hade gjort något sexuellt övertramp med hennes söner. Mm-hmm. Så typ när han var 11 och de var 7.
Jaha.
Men det finns inga bevis för det här.
Och då var han bara barn?
Jo, men sen så... Och han var liksom speciell.
Ja.
Alltså han fick en... Nu hade de ändrat... De har ändrat hur de diagnoserna ser ut. Men han hade liksom någon mental funktionsvariation liksom. Mm. Så han, det var någon frisör där som var så, han blev aldrig äldre än 13 typ, i liksom mentalt. Och det fanns, så flyttade liksom en man till den här byn som hade det. Också ett kriminellt förflutet. Och han var liksom väldigt engagerad i jakten på pedofiler. Mm. Och dumpen var liksom också en stor faktor på den här lilla byn, och folk satt mycket på dumpen. Och,
okay.
Och sen så bara blev det ett sånt rykte på byn.
Som att han drev liksom.
Ja, att han var pedofil. Och så var det att en kväll så hade han skjutsat några tonåringar. För att där, och det här berättade Marisa för mig. Det här visste inte jag eftersom jag bodde i Malmö. Man tar bussen och cyklar överallt. Men när man tydligen bor på landet, så om man ska ut och supa och är tonåring, så måste man ju ha en fyllechaufför. Och det här berättade Marisa också. Att då kanske man bad någon av originalen på byn att köra liksom. Ja. Och då den här kvällen så hade de här två, eller det här tonårsgänget med killar, bett då den här killen som blev mördad att köra dem.
Som var då en vuxen man.
Ja, han var 30 år liksom. Ja. Att köra dem. Och han gjorde det mot betalning liksom. Mm. Och sen så fick de här liksom, som hatade honom för att han var pedofil, vilket han, det inte finns någon bevis för att han var pedofil. Nej. Och då var det som att de var så här, bara jagade upp varandra i en bar den
på fyllan, natten, liksom.
På fyllan. Ja. Och så gick de och överföll honom dagen efter och mördade honom i hans hem. Men, och det som hände sen var ju att liksom, ja, men de intervjuade i den här dokumentären, de pratade med polisen, och det finns inte i någon av hans iPad, mobil, dator, det finns inga bevis för att han har gjort något kriminellt med underåriga liksom. Nej. Eller inte så, chattar, ingenting. Nej. Liksom. Och sen så var det ju samma sak, ett jättebra stort reportage i Aftonbladet i början av oktober med Chicken Nugget-mannen som är på TikTok, som heter Alex Lindvall, som har blivit viral tidigare för att han gör mukbangs med Chicken Nuggets. Och han är liksom också en specialare, eller vad man säger, och har någon mental funktionsvariation, alltså har flyttat hemifrån och sådär, men har dagstöd och går på sån, inte jobb liksom, vad heter det, dagverksamhet. Och han har också börjat spridas mycket rykten om honom att han är pedofil.
I sociala medier då.
I sociala medier och på TikTok. Och det här slutade då med att han blev misshandlad utanför sitt hem av en av de här aktivklubbarna som Johan Forssells släkting kopplades till.
Ja.
Så det är liksom...
Var med i,
exakt. Och där finns det inte heller... Den här rapporten då i Aftonbladet, Kristoffer Nilsson, har försökt gå till botten med de här anklagarna. Ja. Och det finns inga bevis överhuvudtaget.
Jag tittar på den här granskningen, den är faktiskt jätteintressant.
Ja, nu läser jag ju den, för att jag är inte så skadad av videosamhället.
Nej, men det är ju
man kan
också
både kolla och... Ja, ja, men exakt. Nej, men... Och det är ju exakt samma tendens igen.
Du är inte skadad av videosamhället.
Nej, jag skojar. Jag skadad av videosamhället.
Ja.
Nej, men det är exakt samma tendens igen, att det också är För då, liksom det som har hänt med den här Alex Lindvall som går ut med namn och ansikte och pratar om de här anklagelserna, vilket också är ju jättesvårt för dem som blir felaktigt anklagade, för det är ju så här, det värsta brottet någonsin.
Ja, precis.
Så du, folk vill ju inte, ingen vill ju försvara. Han som blev mördad i Malå, där var det ju typ så här, folk som var så här, ja nej, jag var ju helt säker på att han inte var pedofil, men ingen vill ju säga så här...
Han är inte pedofil.
Nej, inte särskilt när det är någon sånt jävla medborgargarde.
Varför skyddar du en pedofil?
Nej, men liksom? Jag hade inte i första taget varit så... Vi skyddar honom, typ. Och samma sak med han Alex Lindvall då.
Nej, men man tänker kanske inte som en vanlig människa på att så här, nu är hans liv i fara för att, nej, de här ryktena går heller.
Nej,
att,
exakt.
Att liksom närheten mellan sånt här skitsnack eller ryktespridning, ja, och... våld, att det är så nära.
Men det är ju det
nära. Nu. Alltså, nu, det är idag ju så är det ju det.
Himla, himla nära. Och det är ju det också när Jimmie Åkesson då skriver en debattartikel om det här.
Ja.
Så är det ju, alltså det är ju intressant, det har vi pratat om förut. Det är ju så sjukt att typ just att det är så mycket väldigt så maskulina män eller typ högerns män eller typ då support. Mm. Jag tänker också när så här support och kultur, män, då är det ju också verkligen alltså... Det är ju så här, maskuliniteten är ju som en sån gud för dem,
ja, man ska säga.
Som jag aldrig skulle, människor som jag aldrig skulle uppfatta skulle ens erkänna ett patriarkat eller typ en sån systematisk förtryck av kvinnor eller minoriteter, alltså liksom icke-binära eller transkvinnor. Men de är så här jävla pedofiler typ. Och det, jag vet inte, jag tycker det är så konstigt att läsa typ en debattartikel som är så att Jimmie Åkesson vill skydda barn när han själv
vill sätta 13-åringar,
vill sätta 13-åringar i fängelse och liksom med så rasistisk mot liksom barn till invandrade människor. Alltså det är så, jag tycker att det är så...
Men vet du vad det är?
Nej.
Det är ju olika typer av barn då.
Ja, det är exakt.
Det är olika liksom typer av barn. Vissa barn, och det här tycker jag man ser... Men de här tendenserna finns ju i samtiden och kulturen, att vissa individer är liksom onda, förtappade, bär på liksom, de är en smuts på samhällskroppen eller och en cancer på samhällskroppen liksom. Vi som har läst Susan Sontag nu och liksom den metaforen, de ska bort, de ska skäras bort, de ska spärras in, de kan inte rehabiliteras, de ska bara flyttas bort.
Ja.
Och sen är det de andra barnen som är de oskyldiga barnen som ska skyddas, de ska inte utsättas för någonting ont. De är som små änglar, de vita barnen liksom, som då är, och det är det här projektet liksom, ja, det som motiverar det här projektet på något vis, det skyddet. Och jag ska inte men apropå det här samtalet jag hade med Arpi, jag tyckte det var intressant en grej som han sa. Han var så här i slutet av samtalet, jag vet inte om du kommer komma med i programmet, men då sa han just att vi pratade om så behovet av upprättelse för ett brottsoffer, och det är ju en, en viktig fråga liksom, och svår. Men då sa han att så här, ja, men jag tycker att typ hämnden och ilska och också hat är liksom någonting som inte kan få ett uttryck, eller som är så undervärderat och både legitimt och undervärderat och behöver få hitta sitt uttryck liksom. Mm. Jag tycker det är en så himla obehaglig tankefigur.
Verkligen.
Men
samtidigt kan jag typ så, jag kan förstå vad han menar.
Jag kan också
typ,
förstå vad han menar såklart.
Det var väl det som var kraften bakom hela MeToo typ. Ja. Att man är så här, nu jävlar ska vi få rätt. Och det kan jag själv...
Upprättelse.
Jag som själv har blivit utsatt liksom för brott och inte fått någon upprättelse i någon... Liksom, och som så många tjejer
har
fått.
Det är ju en mänsklig grundkänsla. Men jag tänker...
Men det är så himla svårt att tänka typ så, ja men hur ska man utkräva den rätten? Och typ, är den verkligen... Alltså... när jag var ung så var jag ihop med en kille som blev cancelled många år senare under MeToo. Mm. Alltså så in utav helvete och förlorade sitt jobb, förlorade allting liksom. Ja. Och som var en offentlig, eller som halvoffentlig person. Och det är ju inte, när jag tänker på så, ja hela hans liv, det ju, finns ju ingen, ja okej, okay, men jag har ju fortfarande fått upprättelse. Alltså upprättelsen är också typ en sån fall.
Vad känner du då? Att du velat ha det? Eller?
Jo, men jag menar, det är klart att jag hade velat ha det. Men för mig tror jag...
Vad hade det kunnat vara då?
Nej, exakt. Vad är det? Alltså... Och det, jag tror att just upprättelse när man har blivit känt att man har blivit förnedrad. Mm. Eller, jag tror också att för mig har det varit nästan som att vara så här, ja men det är typ som en hägring.
Ja. Alltså,
det kommer inte jag hitta utanför mig själv.
Nej.
Det kommer jag hitta i mitt eget liv, ja, och att jag liksom går vidare och att jag är stark och att jag är ihop med en man som älskar mig eller att jag, alltså, att jag läker.
Ja, men det är som en hägring, det finns inte en punkt. Där
nej, det finns inte en punkt. Och det, jag tror det är det som du säger. Men när han då säger att ja, det är en så stark kraft och den måste typ... Men man kan ju inte så institutionalisera.
Nej, men det var det jag sa. Att jag, jag tänker ju på liksom rättssystemet och politiken som... Det är ju liksom... vår civilisation är ju ett sätt att hitta... liksom dels system för att kunna få... dels lika behandling, men också att man ska på något sätt, att rättvisa ska kunna skipas liksom, på ett civiliserat sätt. Och att man överlåter
det. Jag tror det kanske hade känts som en upprättelse för mig.
Ja, men det förstår jag. Alltså, och där brister du liksom. Men den här, för det du pratar om nu med de här dreven, det är ju att bara ge, totalt ge efter för de här väldigt starka mänskliga, djupmänskliga liksom drivkrafterna. Mm. Och när det då kopplas till den här idén om att skydda barnet, det oskyldiga barnet. Dels blir, vi har pratat om det tidigare i podden, att det är så legitimt på något sätt.
Ja.
Där behöver man inte hejda sig själv, utan att skydda barn är ju något som,
ja, men jag tror
att som är vuxenvärlden, så liksom, ja, men, ett uppdrag som finns.
Ja, exakt.
Och då och som, får man bara så gå all in i den känslan. Och det finns inget stopp då liksom.
Nej, och jag, men där tycker jag att det är så himla, jag vet inte vad, jag är intresserad av vad du tycker där, för där tycker jag att det är så himla svårt, för att jag hade ju, som, det här var ju en helt, för att jag har verkligen varit så här tidigare. Du vet, dumpen, det är helt stört. Alltså jag är verkligen mot den typen av medborgargarde. Jag tycker att det är rättslöst, som den här liksom pedo hunting Sweden just nu, typ hur många misshandelsdomar de har, där de också är de som anstiftar brott, eller att de är ute och fiskar, det finns inte ens ett kontakt med barn i grunden liksom. Men i våras så spreds det på min Facebook att någon som jag alltså kanske har träffat en gång, men som var liksom en slags nattprofil i Malmö när jag var ung, hade blivit uthängd på dumpen.
Ja.
Och det var första gången jag ens var inne på dumpen och läste. Och då tror jag typ så här, hela min sån tidigare sida som är så... Min dagtone, eller så, min civiliserade hjärna typ, som är så här, det här är rättslöst. Det här, ett sånt här samhälle kan vi inte ha, typ. Bara, och så går man in och läser det, och så har man så här, men det är ju han. Alltså jag vet ju, och så läser man de här liksom chattarna.
Du bara fyrst med en hel vrede.
Ja, men alltså, jag ska fuck upp. Alltså, ja, jag ska fan skjuta det. Alltså, för det är sånt... äckel, och att man blir typ så här, men gud, bland oss finns det här bland oss, eller du vet, fanns det här när vi var, du vet, när vi var i Malmö och du vet,
alla
och den här personen som var ändå beundrad och liksom men den, det är ju också obehagligt att komma i kontakt med det hatet som jag kände då
själv, liksom.
Exakt, och det måste, men då blir jag typ så här, gud, då blir jag, vet inte, jag blir helt förvirrad.
Ja, jag förstår.
Vad tänker du om de här liksom medborgargardinsatserna?
Nej, men jag tänkte nu... Nej, men jag tror att det är... Jag tänker lite olika saker. Dels är det farligt liksom, potentiellt. Därför att det är utanför lagen och det är liksom... Man vet inte vart det tar vägen och det kan liksom byggas upp en sån här vålds liksom hämndspiral som ballar ur ju.
Och det är typ någon som blir mördad, någon som inte blir mördad, överhuvudtaget har begått något brott, eller han Alex Lindvall där de inte hittar några bevis.
Och samtidigt så, det är klart att man förstår, alltså det är väldigt så meningsskapande liksom, det är ett sätt att så här,
att jaga pedofiler.
Ja, men att vara en del av ett sammanhang som anser sig jobba för en god sak liksom. Men det jag tänker på, det jag tänkte på nu när vi pratade, som jag inte direkt kanske har tänkt igenom, men vi är ju ett samhälle som är väldigt dåliga på att skydda barn.
Verkligen.
Alltså barn, de bara, vi lämnar dem ju vind. De sitter där med sina skärmar och liksom ser vad skit som helst, ser mord, ser våldtäkter, chattar med pedofiler, och de gör ju det liksom bredvid oss. De flesta har ju ingen aning om vad som pågår liksom. Så det är ju mitt ibland oss. Och det är väldigt, jag tror att det finns en skräck för det. Att liksom, vad är det egentligen som pågår? Och det är också en realitet att det är mycket som pågår som är farligt. Och där barnen kommer i kontakt med det. Vi har liksom byggt ett samhälle som absolut inte utgå från barnen.
Ja.
Och deras situation, hur de faktiskt lever. Och det går ju igen i både det här då. Ja, men då bildar vi som medborgargarden. Det kanske inte är det de här barnen behöver.
Nej,
egentligen.
Här...
De behöver väl liksom stänga av sin mobil och göra något med sina föräldrar. Eller vad vet jag. De behöver väl någonting annat än ett, ja, så här, ett medborgargarde kanske. De behöver en närvarande vuxenvärld eller meningsfulla fritidsaktiviteter. Eller vad fan vet jag. Och de här 13-åringarna som mördar, de behöver ju inte slängas i fängelse.
Nej, de behöver
något annat, ja, liksom. Men vi... Så att reaktionen... Barnen har det inte bra.
Men vad tycker du om, alltså, när du är så här, när du tänker på dumpen, alltså, om du sätter dig in i min situation, eller så här, att någon du är bekant med skulle bli uthängd där, alltså, vad känner du då? Ja, fuck honom, han kan bli uthängd där, jag hoppas hela hans liv raseras. Eller tror du då att du hade varit så här, nej, det här är fortfarande fel?
Jag tycker att jag har varit med så himla många vändor nu där folk har hängts ut för fel, på fel sätt. Alltså, man är så gammal vid det här laget, både i journalistiken och i sociala medier.
Ja.
Det blir ju ganska ofta fel.
Ja.
Så att jag är liksom... Jag tycker att man försöker hålla sig liksom lite kall. Men jag vet inte, för jag har inte varit med om det. Så jag vet inte hur jag skulle reagera.
Nej, jag tycker heller... också att man ska hålla sig lite kall.
Man ska, måste ha försökt hålla sig lite kall. Men jag har ingen aning om det var någon nära mig. Då kanske jag skulle reagera på helt motsatt sätt. Men det är det jag menar. Man
kanske är så här, jag hänger ut den jävlen... Men lyssna inte på mig.
Nej. Eller, men precis.
Det måste ändå finnas... Så kan jag känna så himla ofta. Ni kan inte bara ingen ska bara lyssna på vad jag tycker.
Nej.
Det måste finnas någonting ovanför mig. Som...
Och om jag ska säga någonting om det här med liksom, pedofiljakt och också det här... För jag tycker det hänger ihop med det här med fokuset på de här 13-åriga förövarna. Mm. Så är det ju att vi har ju alla andra... Liksom, debatter, diskussioner, åtgärder för att sätta fokus på deras situation... har ju misslyckats.
Ja.
Så det blir som ett så här, en desperation i det här... jag menar, då kommer ett förslag... Eftersom... Då blir förslaget att vi ska sätta 13-åringar i fängelse. Och är det det som till slut kan skaka liv i liksom, en debatt om barns villkor i Sverige? Jag tror inte det.
Nej, jag tror inte det.
Men man hade ju kunnat önska det. Liksom.
Men jag tänkte på det jättemycket också när det har varit så mycket prat om att svenska föder för få barn.
Mm.
Samtidigt som att det finns en sån sjuk rashygien i den frågan som är så här, men de ska minsann inte, de är trångbodda ute i förorten och de har för många barn.
Ja, de har för många barn. De ska inte få några bidrag. De ska vara fattiga.
Exakt,
de ska låsa sig in i fattigdom.
Exakt. Så det är som att liksom hela samhället bara är helt uppdelade i så vita och sen så
de 100%. Andra. Och jag menar, det här förslaget om 13-åringar i fängelse, det är ju rakt av ett rasistiskt förslag.
Exakt, det är ett rasistiskt förslag. Och sen så känns det som att de som är så här, skydda barnen från pedofili, men de skulle liksom aldrig kunna tänka typ att ett brunt barn skulle kunna ens bli utsatt för pedofili, för att då är det så att de är typ våldtäktsmän redan när de är 13 år.
Ja, precis. Så det finns de... Det är det jag menar också lite, den här uppdelningen. Ja, men det är verkligen de goda barnen och de onda barnen. Okej, men Tone, har det hänt något annat i ditt liv?
Jag måste bara berätta en sista grej.
Ja.
Och det var att jag såg Lady Gaga förra veckan.
My God!
Och Lady Gaga är ju min kronisk sjukdom-idol.
Ja.
Och det här var så... Alltså...
Jag ser nu att du börjar bli lite blank.
Nej, det är faktiskt på att jag är torr i ögonen.
Aha. Jag ville ha ett sånt moment här.
Att du bara gråt. Nej, jag känner mig så ogråtig faktiskt.
Okej, det gör jag. Det är bara projicerat.
Ja, jag tror bara det på sig. Och att jag är så torr i ögonen. Men det är av ålder.
Mm.
Jag har ju väldigt mycket ålder.
Generation hinne.
Alltså vet du, jag har panik över när jag tänker på att Lady Gaga inte har barn.
Och hur gammal är Lady Gaga?
Hon är ett år äldre än mig, tror jag. Eller är hon född 86?
Men vill hon ha barn, Tone?
Jag tror hon vill ha barn, för alla de vill ha barn. Hon är född 86. Hon är 2 år äldre än mig.
Mm.
Jag tror, kanske om hon skaffar barn kommer det vara genom surro.
Ja.
För att hon är så mycket kroniskt sjuk och att hon är så rik.
Mm.
Och
skulle du kunna göra det, surrogat?
Alltså, hade surrogaten varit en maskin?
Ja.
Ja, 1000%.
Mm. Men nu är du ju en annan människa.
Jag vet, och därför nej.
Ja.
Men jag var ju väldigt inne på sån här dark science härom året.
Mm.
Och då hittade jag någon sån jättekonstig AI-genererad YouTube-kanal som gjorde så här AI-videos från typ ett jättestort rum med artificiella livmödrar i, där det var så här 100 artificiella livmödrar, i varje livmoder låg det en bebis.
Okay,
och jag var helt så, wow!
The Matrix, fast bara med livmödrar.
Exakt. Och det hade jag, om man kunde köpa en sån bebis, då hade jag nog gjort det.
Mm. Du lever en generation för tidigt, helt enkelt.
Och det här är Min stora plåga. Alltså, kan framtiden komma nu? Mm. Men i alla fall, så att alltid när någon av mina, typ som när Rihanna blev gravid.
Mm.
Fy vad tråkigt.
Ja.
Eller Nicki Minaj. Fy vad tråkigt. Alltså när det känns som att de är så
age. Men om Gaga skulle bli gravid då? Nej, hur skulle du känna?
Fy fan, jag hade börjat gråta alltså.
Av
hat.
Av okej, okay, resentiment.
Av resentiment. Resentiment. Men det var kul för att jag var med på, gick på konsert med Kristoffer. Och då var han typ såhär, jag är så jävla rädd att Lana Del Rey ska bli gravid.
Vilken Kristoffer?
Gaplin, min kompis. Ja, nej, men, och han var jätterädd att Lana Del Rey skulle bli gravid. Aha. Och jag är jätterädd att Lady Gaga ska bli gravid. Ah. För att man vill bara ha kvar någon som är
för
så...
För den relationen, exakt, för det, så, för det, liksom det exakt, livet. Så exakt. Kan man leva sitt liv.
Så kan man leva sitt liv. Ah. Och jag tror att Lady Gaga är det så himla mycket för mig. Mm. För att innan jag ens visste att jag hade endometros så brukade jag, hur många gånger som helst har jag sett dokumentären om henne som är på Netflix.
Mm.
Så, men det, den är inte så bra, men hon har så ont hela tiden. Mm.
Har hon endometrios?
Alltså hon har typ fibromyalgi.
Fibromyalgi, okej. Okay.
Och jag tror endometros, alltså hon har typ fem olika kroniska sjukdomar. Och väldigt mycket så allmän kronisk smärta som hon inte ens vet vad det är. Typ. Mm. Och massa problem med sin höft som hon har typ brutit två gånger, etc. etc. Men hon bara gråter.
Mycket smärta.
Jättemycket smärta. Och hon bara gråter hela tiden för att hon har så ont. Och så bara jobbar hon jättemycket. Ja. Och jag var helt så, oh my god, det här är verkligen en film om mitt liv. Man bara gråter för att man har så ont. Och man jobbar. Ja. Och jag, det är så kul när jag tänker tillbaka på det. Att jag var så, inte var så här.
Tänker jag tillbaka på det? Tone, du lever fortfarande med jättemycket.
Nej, jag menar att jag tänker att jag är så här, att jag inte var så här, är jag också sjuk? Ja. Utan jag var så, alla har bara så himla ont.
Ja, så här är det att vara människa. Nej, hon har jättesvåra diagnoser. Det kanske jag också har.
Nej, men så därför, och sen så var det som när jag fick reda på att jag hade endometros. Att jag bara... Mm.
Säg vad det, sjukdomen heter.
Endometrios. Vad heter den?
Den heter endometrios, men det är så kul för du tappar...
Vad säger jag? Vad säger endometros?
Endometros.
Ja, men det är så jävla svårt.
Helt okej. Okay.
Men det är jättemånga som är så här, ändå. Men jag känner att jag är inte där än.
Du säger endometros.
Jag är inte så, I'm an endo warrior. Även om jag är en endo warrior.
Du har endometros, jag har artros. Tror jag. Ja, för jag har nämligen jätteont i mina fötter.
Men har du varit och kollat upp
det? Nej, jag hinner att du är inte. Nej, jag hinner inte.
Om du inte hinner gå upp och kolla din eventuella artros som du har pratat om ändå i typ ett par
månader. Jag hinner inte.
Nej, men då måste du göra en ändring i ditt liv. I alla fall.
Nästa vecka blir det bättre.
Hon är min. Så jag var så himla glad att jag gick och såg henne. Och det var Kristoffer som gjorde att jag kunde köpa biljetter. För att jag stod i kö hitan och ditan. Mm. Och jag blev medlem på Mastercard och allt möjligt för att kunna köpa biljetter. Mm. Men det gick inte. Men Kristoffer kände en gubbe. Ja. Så vi kunde köpa via honom.
Okej. Okay.
Nej, men det var så jävla bra.
Det såg
bra.
Helt alltså, det fantastiskt var helt, det ut. Jag såg som, bara klippen, det såg helt...
Det var helt sjukt. Det enda jag är ledsen över är att vi såg henne på måndagen. Och på söndagen var hennes första spelning. Ah. Och sen hade hon henne på onsdagen också.
Ah.
Och på söndagen hade hon gråtit så mycket. Och hon grät inte på måndagen.
Men du såg henne. Kan du inte vara glad för
hon,
det?
Jag ville att hon skulle gråta. Ja. Gråt.
Grät du?
Jag grät.
Du grät.
Jag grät flera gånger.
Så på ett liksom förlösande sätt.
Av glädje. Och en gång av sorg när hon gjorde In the shallow. Ja. Jag bara, in the shallow. För den filmen, A Star Is Born, som jag kanske har sett 9 gånger.
Jag har inte sett den.
Det är så jävla sjukt för att jag vill vara så här, du måste se Lady Gagas filmer. Men på tal om Susan Sontag igen och vad som är camp, så är Lady Gaga, när hon skådespelar, så är hon galet camp. Det är liksom...
Det är väl inget fel? Det är
nej,
kul.
Nej, jag älskar det, men det är lite som Eat, Pray, jag har ju slutat rekommendera Eat, Pray, Love till folk.
Har du verkligen det? För jag du pratar om den.
Det!
Jag vet inte, det är det. Oklart läge, för du pratar om den i varje avsnitt av podden, så att det är lite så här, om man ska hänga med så är det ändå som att folk måste se den. Så det blir ju en liksom, indirekt rekommendation.
I alla fall. Nej, så det var så, jag var jätteglad att se min kronisk sjukdom idag. Och jag blev också helt så, wow, konsert, vilken jävla grej.
Jag ska säga en sista grej som jag har gjort. Jag var på bokmässan i Frankfurt.
Just det.
Ja, och det var väldigt kul. Den är så himla, himla stor. Och då var det, jag ska bara berätta en rolig anekdot. Ja. Jag träffade en tysk
bok. Är det något skitsnack?
Nej, det är bara roligt. Mm. När jag såg din bok.
Ja, fan vad roligt.
Ligger den nordiska, skandinaviska paviljongen. Eller?
Men var det någon som köpte den?
Nej, det var ingen där. Det var liksom...
Och SX.
Det var lite så sorglig plats, för det var så här... Alltså,
jag är så arg över min tyska flopp.
Ja, men här i alla fall, bokmässan i Frankfurt är världens största bokmässa. Och det är ju bara att folk sitter och köper och säljer om rättigheter, bokrättigheter där. Men då för jag var där med min kille, för han var nominerad till ett pris som han inte fick sen. Men jag fick sitta och lyssna i 3 timmar på tyska ekonomer som pratade om AI.
På tyska.
På tyska, och jag kan inte tyska. Fy men fan. I alla fall, ja, the things you do for love.
Verkligen, var du mycket på mobilen under tiden?
Ja.
Du bara AI, jag ska bara kolla, jag ska själv sätta mig in i det.
Kunstlig intelligens.
Du, då borde du ha haft de nya hörlurarna från Apple som översätter realtid med AI.
Gör de?
Ja,
oh my God, du måste köpa. Du som att vi sponsrade av Apple TV, absolut
nej,
inte.
Men, nej, och vi har ingen nominering till guldlaget heller.
Nej. Mm. Men jag träffade en tysk förläggare där som har rättigheterna till Carl Henrik Wikmark.
Ah!
Och han har ju skrivit en bok.
Du måste berätta om Carl Henrik Wikmark för någon som är.
Ja, men han är en svensk helt otrolig författare.
Bra berättat.
Vad sa du?
Bra berättat.
Ja, men han lever inte längre. Han blev
han är död.
August nominerad bara för några år sedan för sin sista bok som handlade om döden.
Ja.
Men han har skrivit massa böcker. Men han har skrivit en bok som heter Jägarna på Karinhall.
Mm.
Och det är som en pornografisk satir. Alltså den är väldigt grov.
Ja.
Om det handlar om en norsk typ maratonlöpare som kommer till alltså Görings så här slott, jaktslott i skogen och hamnar på någon fest med honom. Och då är det mycket så våldtäkter, apropå pedofili.
Ja.
Ja, och det är väldigt så här förnedringssex. Ja. Den är så jävla grov och en så nazi-satir. Och då berättade han att han ska ge ut den på nytt. Men paketera om den till Dark Spicy Romance.
Det är så jävla ball. Det är så jävla
det är det enda som säljer.
Så det är det enda folk vill läsa.
Det är det enda som folk vill läsa.
Så de är så här politisk satir om nazismen. Nej. Och dess förtryckta sexuella. Nej. Nej.
Dark Spicy romance. Det var väldigt, väldigt kul. Han var så här, vi ska ha ett omslag kanske med lite så en blomma, lite så tjejig.
Herregud.
Och det tyckte jag var kul. Och det tyckte han också var kul. Och han var så här, undrar om det här kommer funka. Så det var
jag tror att det kommer funka.
Jag tror fan också att det kommer funka. Fan, vad
nästa bok kanske är en romance. För mig.
För dig?
Ja.
En dark spicy alltså, romance. Vadå du skulle skriva om?
Du får inte säga vad min nästa bok handlar.
Nej, okej.
Okay. Herregud. Men nu har jag ju den stora piskan som är 2 böcker innan 40.
Till?
Nej,
2 till.
Alltså den som kommer i vår.
Jag tror
har jag sagt att 100% att min bok kommer i vår? Min bok kommer
inte.
I maj, 1000%.
Ja, ja.
Och sen, så den är en, snälla. Och sen så en till. Och eftersom jag fyller 38 i januari. Så är det bara att skriva.
Ja,
så men hela mitt mål var ju hela tiden 2 böcker.
Men är du klar med den här boken då? Den här?
Ja, det är väl i slutet av mars.
Okej. Okay. Mm, men då...
Det är bara att sätta igång. Men den här har varit så jävla långdragen och komplicerad att skriva. Ja. Och det känns som ett dåligt omen och jag vet inte vad jag ska göra. Men min plan hela tiden var att jag ville skriva 2 böcker till innan 40. Mm. Och sen så har ju den här boken blivit uppskjut.
På grund av döden som piskade i nacken.
Döden som piskade mig i nacken. Ja. Och sen så blev jag ju sjuk.
Mm.
Så att hela boken sköts upp ett år.
Allting hände ju. Din pappa blev sjuk.
Min
du
pappa blev sjuk. Herregud. Jag blev sjuk.
Men du ska liksom brotta ner döden och tiden.
Så är det.
Det här är ditt sätt. Du ska ta nackgrepp på tiden.
Jag har sån jävla dödsångest. Alltså. Mm. Vet att jag drömmer varje natt.
Mm. Du drömmer i alla fall. Du sover i alla fall.
Men jag alltså jag
cool. Kul jag, för dig.
Jag drömmer bara varje Grattis. Natt att mitt liv är över. Och så vaknar jag och så var det över typ.
Så vaknar du så är det väl inte över?
Ja, men vadå? Jag har ju typ levt hälften av tiden jag ska leva. Alltså jag har sån jävla ångest.
Vet du vad Tone? Det här får du ta med någon annan.
Nej, jag måste ta det med dig!
För jag är mycket äldre.
Ja, men hur fan mår du då? Du måste må skit.
Ja, jag måste må skit.
Men det känns som att du är sån jävla longevity queen. Alltså du kommer bli typ 110. Jag
kommer
bli
72. Verkligen inte. Varför tror du det?
Varför? För att du typ såhär, och du bara, när jag var barn och så gjorde jag friidrott. Vet du vad jag gjorde när jag var barn? Jag spelade Gameboy. Det var det jag gjorde. Låg inne i min säng och åt choklad.
Jag tycker det är så jävla sjukt för jag får liksom ingen sympati av dig. Du bara, jag ligger,
alltså vet du vad? Så här är det. Antingen får man sympati.
Jag ligger före dig. Jag har inte sovit. Du bara skäller på mig för att jag typ...
Gråt inte. Snälla börja inte gråta. Jag vill inte.
Nej.
Saknar när du trodde att jag började gråta för att jag hade lite torra ögon. Att du verkligen ville ha med mig ner i fördärvet. Du, det här har jag faktiskt tänkt på. Vi måste ju lägga ut samtalet som vi hade om din bok.
Ja,
i Bambino-feeden.
Ja, men jag har ju den... På någon hårddisk
ja, exakt. För att jag kom, där skulle du också håna mig att jag började gråta. Jag gör på scen. När jag bara, du bara, Peri, gråta nu. Bara, absolut inte.
Det var kul. Ja, men det ska vi lägga ut. Mm. Det ska vi verkligen göra.
Det blir som en liten extra bambino.
Det blir som en liten extra bambino.
Ja, skit i det här
skit
nu då.
Skit i det här nu då. Men du, vi tar nu fan nya tag.
Till exempel, det som jag vet att jag liksom...
Jag ska ta melatonin kanske. Det,
ja, men då, ja, då somnar du ju, men du vaknar ju... Ja, mitt problem är att jag vaknar, jag kan ju somna.
Ja, jag kan också somna. Det är faktiskt sant.
Men i Imovan...
Nej,
skoja. Nej. Uff, jag hatar medicin. Men det här tycker jag med att jag nu ska fylla 38. Jag kommer aldrig, alltså, på tal om det här med pedofila begär. Alltså hela vår kultur är ju ja. Väldigt upptagen av pedofila begär. Ja. Och det är ju det som är lite dubbel.
Och du har ju en väldigt ung kille. Är det
jag,
du ska
nej, jag bara
till?
Menar att typ så här, jag tror att jag som ung ja. Hade som ett... en fantasi eller ett begär om att vara en väldigt ung älskarinna till en väldigt gammal man.
Du var ju det också.
Ja, men alltså, helt kort. Alltså, jag trodde typ att det skulle bli...
Det var inte en fantasi. Vadå? Det var ju bara någon grej som du gjorde ett tag.
Jo, men jag vet. Men jag vill, du vet så här, jag trodde typ att jag skulle ha en sugar daddy.
Ja, och det nu kommer
jag
också.
Nej, men det hade jag ju inte. Alltså, nu kommer det aldrig... Det kommer inte bli... Okej, det är sant. Okay. Just den grejen faktiskt.
Ja.
Jag bara känner att det är så mycket som
är över.
Som är över så för är mig.
Ja. Japp.
Och du vet, jag ja. Känner att jag har kastat bort så mycket tid.
Ja.
Jag känner att jag har kastat bort inte mycket tid.
Det har, du har inte det. Du ligger jättebra till.
Vet du vad?
Du ligger bra till.
Vet du vad?
Men
vad?
Men, det, jag, vet du vad jag längtar efter?
Nej.
Att en jävla bok ska komma
okay.
ut. Det är så här, det är så jävla mycket bokångest, slutfasen av din roman. Det är det handlar om och det ska bli så jävla skönt. Längtar.
Jag också, vill också bli av med den.
Ja.
Jag ska, vet du vad? Det, jag längtar, det enda jag kan tänka på varje dag är så här, min nästa bok ska bli så jävla bra.
Nästa?
Ja, men du vet, när man är
ja,
så
ja.
När man är i slutet av ett arbete mm. och är typ så här, ja okej, det var det här det blev. Det var ja, inte alls det jag hade föreställt mig. Ja. Det finns ingenting jag kan göra åt det. Mm. Nästa bok, nästa bok.
Nästa vecka blir det bättre.
Exakt.
Nästa vecka liv, blir det liv, bättre.
Liv. Bort med död, död, död. Ja. Bort!
Bort!
Okej, vi ses nästa vecka.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.